Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kan göra ett litet soundcheck. Det här låter jättebra. Roligt att se massa människor i publiken som är här för att titta på när vi ska köra spår live. Klockan närmar sig 5. Vi väntar in alla. Men det skulle vara roligt om vi kunde börja, för vi kommer spela in det här. Så det skulle vara väldigt härligt att publiken direkt som lyssnar sen i efterhand fattar att det här är live. Och det kommer man förstå, att för man kommer höra en publik. Och bästa sättet att höra en publik är ju om ni applåderar. Så kan inte bara en applåd? 1, 2, 3. Tackar, tackar. Ja, men så kommer vi börja sen. Det blir jättebra. Ni har redan övat nu. Gör vi en sån här tv-applåd så att så länge jag håller upp handen så applåderar ni. Och sen kan ni bara sluta när jag håller ner handen. Så varsågoda! Direkt ifrån bokmässan i Göteborg, spår som ni hör live. Och vi sitter här inför en kanske den vackraste publiken ni kan tänka er på hela bokmässan. Välkomna hit hörni! Här på scenen så är vi hela vår redaktion. Det är Anton Berg, Martin Jonsson. Men också vi har, det var ju vi som började, Martin och jag, 2015. Men ja, egentligen från förra året då så har vi växt. Vi har även Maria Hansson-Bottin och Eva Lisa Wallin med oss på scenen. Jag tycker att de också är värda en ny applåd. Egentligen sjukt att tänka på det, men 2015 för oss känns det som ganska nyss. Men ändå, det är 8 år sedan. Så för er som kanske inte minns det, så första säsongen handlade om ett rånmord uppe i utanför Piteå. Kalamark, eller Kalamark som jag envisades med att säga. Fick skit för det från de som bodde där sen. Men Kalamark heter det. Där mördades en bror i ett rånmord och en bror lyckades överleva. Fast för detta satt Kaj Linna i 11 år i fängelse just då, 2015, när vi började med detta. Den säsongen som är vår första, som heter också Kalamarksmordet. Där hittade vi saker som ledde fram till att Kaj Linna fick resning av Högsta domstolen, och i den nya rättegången 2017 så friades han. Och egentligen så ja, vi gjorde 5 avsnitt som handlade om granskningen av Kaj Linna. Vi gjorde 2 stycken till som han, där vi liksom hängde på i den nya rättegången. Men sen när Kaj Linna friades så släppte vi egentligen honom.
Ja, alltså vi har inte berättat någonting om honom eller hur han har haft under de här 6 åren där han har levt i frihet. Och det tänker vi faktiskt ändra på, för att Kaj Linna besitter unika erfarenheter. Han är alltså den svensk som har suttit längst i fängelse för ett brott han sedan friats för. Det är 13 år. Hur påverkas en människa av ett liv innanför murarna? Efter knappt halva tiden utanför murarna var vi nyfikna på vilka reflektioner som har hunnit växa fram hos Kaj Linna. Och vad är det som har hänt i hans liv sedan dess? Det visar sig vara en hel del.
Ja, hej bokmässbesökare.
Här blir det konstigt.
Det är så du menar.
Ja, men typ.
Hej bokmässbesökare.
Här har vi alltså Kaj Linna. Vi har precis gjort en och en halv timme lång intervju, men för dem på mässarna tänkte jag bara att de kan få se lite snabbt hur du har det just nu då, när vi gör det här i augusti detta år, och du är i Filippinerna, på Filippinerna, eller hur?
Ja. I södra Filippinerna på Mindanao.
Och du skickade till mig på Facebook, så skickade du bilder. Kan du beskriva bilderna?
Ja, det menar på min nyfödda son och min nya fru och mitt hus och lite, ja, lite var... sånt där, tänker du.
Ja, ja, men det var ju bröllopsfotot, fick jag ju se.
Ja.
Otroligt uppklädda och fina.
Ja. Ja, det var ett roligt bröllop. Pampigt, stort.
Ja, ja, men jag tänkte bara att folk skulle få se Kaj Linna. Vi ska spela upp lite ljud från själva intervjun också på scenen. Och så ska vi snacka lite om bland annat då, tänkte jag, ur den här intervjun, det vi har pratat om, läget på svenska fängelser nu, och att liksom yttrandefriheten faktiskt är, jag ska inte säga hotad, men den är i alla fall, jag tror att den granskning vi gjorde om dig 2015 hade varit mycket svårare att göra nu 2023.
Ja, men det är som jag berättade för folk när jag kom ut då 2017, så sa jag ju att jag under den tiden från 2004 fram till 2017 upplevde hur kriminalvården hela tiden skruvade åt överallt och bara pressade och pressade och pressade och aldrig släppte någonting, utan det blev bara tyngre och tyngre och tyngre. Och det är klart, 6 år mer av den skiten, så det kan jag föreställa mig att det är ett helvete på jorden. Det tror jag absolut att det är. Alltså på klass 1 och klass 2 fängelsen, definitivt.
Men nu är du i helt andra änden av jorden, på Filippinerna. Är det också då, ja, är det ett himmelrike då, eller? Kan man göra en sån koppling? Nej, det var
dåligt. Alltså, du kan ju inte jämföra med ett himmelrike, men alltså jag lever ett underbart liv. Jag bara njuter av dagarna som... Alltså jag har som inga mer ambitioner eller drömmar eller någonting. Så att jag lever fint, jag lever gott.
Och längtar inte hem?
Alldeles för lite utmaningar kanske. Alldeles för lite problem.
Men längtar inte hem till Sverige?
Nej, det gör jag inte. Det dröjer nog många år innan jag sätter min fot på svensk mark igen. Men någon gång kanske i framtiden.
Mm. Bra.
Ja, men och visa lilla Jensen hur Sverige ser ut.
Ja, just det.
Så han får se lite snö och vad heter det, norrsken och blåbär.
Ja. Ja, grymt. Ja, men tack så mycket, Kaj. Hela den här intervjun kommer senare i höst. Och sen fint att du kunde hälsa på bokmässbesökarna också.
Ja.
Vi håller kontakten.
Okej. Okay.
Ha det
gott, Anton.
Ha det samma.
Tack samma.
Hej. Hej, hej.
Den här längre intervjun som Anton nämner här, den kommer om några veckor i Spårs flöde. Då kommer ni också få höra varför hans första äktenskap med hans spanska lärare Petra inte höll, hur han försöker locka människor in i en kryptovalutavärld, och som kanske det viktigaste av allt, hur han påverkats eller inte påverkats av 13 år i fängelse.
En fråga som jag ställde, som ni ska få höra svaret på redan nu, är eftersom Kaj, första gången jag träffade honom var på Norrtäljeanstalten. Det var en klass 1-anstalt. Jag fick med mig ett överfallslarm in, och skulle Kaj då bli våldsam skulle jag få trycka på en knapp, så skulle en vakt storma in. Det här är ofta som det funkar så på klass 1-anstalter. Det jag noterade var att andra gången jag träffade honom på samma anstalt några veckor senare fick jag ingen larm, så då ansåg man tydligen att Kaj var snällare några veckor senare. Den här godtyckligheten är någonting som vi kommer att ta upp i kommande säsonger av Spår också, och hur kriminalvårds... Ja, hur svårt det kan vara, även för oss journalister, när vi vill intervjua människor på kriminalvårdsanstalter. Men Kaj sa redan då att det finns inga frågor du inte kan ställa. Det är ingenting som är off limits. Och det var också en viktig förutsättning för att vi skulle kunna granska hans fall. Och det gäller fortfarande, säger han, det finns ingenting som är hemligt eller skämmigt. Och då var jag tvungen att ställa den här frågan.
Bra, då ska vi prata om det känsligaste som finns. Pengar.
Det är inget känsligt alls.
Du fick 18 mille, rekordstort skadestånd av staten. Hur mycket är kvar?
Men jag har inga skulder, jag har ett hus, jag har nästan inga månadskostnader. Jag drar in nästan 100 000 i månaden. Alltså det går ju inte att räkna hur mycket som är kvar. Jag äger en massa mark, jag äger företag. Du menar om jag ska likvidera allting?
Ja, svara som du vill liksom. Jag har inte kunnat se några pengar liksom, alltså, följa.
Grejen är att jag vill inte ha pengar på banken.
Det där är ju, då skulle jag säga, okej, du har spenderat allt alltså.
Nej, långt därifrån.
Okej.
Okay. Långt därifrån.
Ja.
Ja, vi kommer inte längre, men jag tror att flera av er i publiken gjorde ungefär samma slutsats som jag. Att ja, det är slut på kontot kanske. Nu ska vi gå vidare med en otroligt spännande gäst här på scenen. Hon är docent i rättspsykologi och arbetslivsprofessor vid ämnet juridik vid Åbo Akademi. Hon är här idag för att förklara hur vårt mänskliga minne fungerar och inte fungerar. Särskilt vid dramatiska händelser som avhandlas i våra rättssalar. En stor applåd för Julia Korkman! Julia har då skrivit boken Minnets makt. Vi får ta del av forskning om minnet där i boken. Om minnet i rättsprocesser. Hur vittnen kan redogöra för händelser och inte i rättsprocesser. Och du skriver att minnet är nyckfullt och ombytligt och flyktigt som ett norrsken. Varför bestämde du för att skriva den här boken? Varför behövs den?
Därför att rättsväsende i synnerhet och kanske vårt samhälle överlag utgår från ganska orealistiska premisser om hur minnet fungerar. Vi hör vittnen polisen hör vittnen oftast utan att ta de här förhören på video, och kanske ett år senare ska offret eller den misstänkta infinna sig i rättssalen och redogöra för vad hen har sett eller upplevt, och det är den här berättelsen i rättssalen man sen gör bedömningar utgående ifrån. Och 2 år är väldigt lång tid från ett minnesperspektiv. Man kan säga att minnets roll är ju att hjälpa oss att förstå världen och kanske också genom att förutsäga händelser. Men det är inte ägnat att det är inte en bandspelare som tar upp det vi är med om så att vi kan liksom trycka på en knapp och se situationen framför oss igen. Utan varje gång vi diskuterar en händelse eller behandlar den så omarbetar vi den i någon mån. Minnet tolkar ideligen om våra upplevelser. Det här kan ju synas väldigt tydligt i många rättsprocesser då vittnen har berättat på helt olika sätt i förundersökningen och senare i rättssalen till exempel. Och lagt till detaljer som kanske har varit framme i media eller som någon annan har berättat om eller tolkningar de själva har gjort. Så det var nu en sak. Jag har föreläst eller undervisat i 15 år kanske poliser och domare och åklagare och varit i många fall sakkunnig i rätten också. Jag har haft glädjen att arbeta med grävande journalister. Och det är ju väldigt, väldigt ofta så att de här fallen kretsar kring vad människor minns eller inte minns. Och man gör bedömningar av de här minnesbilderna. Och där just kan jag uppleva att de här kriterierna vi utgår ifrån är ibland lite svartvita och lite förenklade. Det är som om ett vittne säger att säga någonting som är motstridigt jämfört med vad han har sagt tidigare eller som inte visar sig till fullo kunna stämma, då är det som om man ofta gör tolkningen att antingen berättar man sanningen eller så ljuger man, och det är liksom that's the two options, och det är ju inte så. Vi kan ju liksom börja komma ihåg fel och göra olika tolkningar till och med av samma minnesinnehåll i olika situationer. Så jag tänker att rättsväsendet framförallt har kanske varit den där tilltänkta publiken för den här boken. Och jag har förstått att den läses aktivt av jurister. Och det är ju väldigt, väldigt nöjd över. Jag ska tala i Stockholm på advokatdagarna om några veckor.
Men i boken så listar du en rad problem som du ändå ser. Och ett av problemen menar du är att polisförhör inte spelas in. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
No, det är ju tyvärr fortsättningsvis ofta fallet, även om man i Sverige har gjort vissa framsteg på den här punkten under, egentligen sedan den här boken skrevs, som man gått lite längre. Men vanligen spelas inte de här förhören in, och det innebär ju att den allra färskaste berättelsen, de allra färskaste minnesbilderna av en händelse, tar man inte tillvara, utan ofta gör polisen då, de skriver någon slags protokoll, någon slags sammanfattning av vad den här människan har sagt. Och sen som sagt, vi har ju någonting som kallas omedelbarhetsprincipen i vårt rättssystem. Nu säger jag vårt, fast jag själv är finsk, eftersom våra rättssystem bygger på helt samma historiska grunder. 1734 års lag, om jag inte missminner mig. Och det är ju en evig tur för Finlands perspektiv, eftersom alternativet kunde ju ha varit värre, i och med att vi hörde till Ryssland 100 år efter att vi lämnade Sverige. Så vi är nöjda att vi fick behålla det här svenska rättssystemet. Men vart vill jag komma? Jo, den här omedelbarhetsprincipen innebär att domarna tar ställning till det som sägs där och då i rättssalen och inte nödvändigtvis går tillbaka till vad som har satts i förundersökningen. Och det här är ju ett jätteproblem, eftersom minnesbilder är färskvara. De hinner förfaras under den tid som går. Och det är absurt, tycker jag, att det är ändå ofta så att de här vittnesmålen är helt, i många brottsfall är de ju helt centrala. Om det är sexualbrott eller våld i nära relationer, många andra typer av brott. Att man tillåter en sån här, vad ska jag säga, oförsiktig användning av dem.
Kan du lite kort bara exemplifiera vad som kan hända mellan ett förhör med polisen och sen inför rätten?
Det kan ju hända väldigt mycket. Då man bedömer ett vittnesberättelse, måste man ju se hur det här vittnet har blivit hört. Om det här förhöret inte videoinspelat, kan man ju inte se vilka frågor som har ställts. Det är en felkälla, det här själva förhörsprotokollet. En annan felkälla är det att vi glömmer ju väldigt fort, väldigt mycket. Och även situationer som har varit viktiga för oss, där det kanske centrala innehållet är sånt vi kommer ihåg, så även det kan alltså förvrängas. Som sagt, vi kan börja blanda mellan källor. Det finns otaligt med både rättsfall och forskning där man har sett att om till exempel två olika vittnen har sett olika situationer men tror sig ha sett samma situation, och så får de diskutera sinsemellan och sedan hör man dem båda separat, så kommer de sannolikt att ge någon slags sammanblandning av vad båda personerna har sett. Eller om polisen i sina frågor ger sån information som det här vittnet inte själv har rapporterat och kanske inte själv har sett, så kan de omedvetet lägga till den här informationen i sin minnesbild. Och det finns ju också forskning som visar att människor kan börja komma ihåg händelser som aldrig har ägt rum. Ja, sen den här boken kom ut, är det flera som har varit i kontakt och berättat att de har börjat gräva i sina egna minnen och insett att sånt de tror sig komma ihåg har kanske hänt före de var födda. Så det är orimligt att de kan minnas. Det är en minnesbild som baserar sig på familjekrönikor.
Anton, du råkade ju ut för en sån händelse, kan man säga.
Ja, jag tänkte vi ska använda lite olika händelser som vi har varit med om, eller olika situationer som vi har belyst i olika säsonger av Spår, och även i en kommande säsong som Maria ska få berätta om sen, som ni ska få höra exklusivt material från här idag. Men vi kan börja då från säsongen om brandkärsmordet och Sondo. För där ringde jag upp ett av vittnena som faktiskt hade vittnat för Sondo. Till hans fördel, alltså advokaten hade använt det vittnesmålet. Brandkärsmordet handlar om ett mord i Nyköping 2006 där en 7-årig pojke blir vittne till hur hans mamma skjuts ner i deras lilla kök mitt framför pojkens ögon av en omaskerad man. Den här pojken är ju alltså då ett mycket, mycket bra vittne. Det här kan låta väldigt enkelt att utreda detta, men det visar sig vara väldigt utmanande. Personen som pojken pekar ut efter en hel del olika turer, det är en lokal krögare, Sondo, det är han på bilden. Han driver en kombinerad biljardhall och restaurang i centrala Nyköping. Han ska enligt åtalet då ha lämnat den här restaurangen och biljardhallen och kört till mordplatsen, skjutit den här kvinnan, sen åkt tillbaka och fortsatt jobba som om ingenting hade hänt samma kväll. Det här ska han hunnit göra på 20 minuter. Det finns då ett vittne som säger att jag träffat Sondo på mordkvällen, någon timme efter att det här dådet har skett, i biljardhallen. Han heter Tobias Karlsson och jag träffar honom för att höra om hans vittnesmål.
Jag tittar om man har glömt ändå. Ja, det är fantastiskt.
Det här är Tobias Karlsson som ju träffade Sondo i biljardhallen på mordkvällen. Det ni hör är från när jag intervjuade honom, 12 år efter mordet.
Ja.
Vi sitter på biblioteket i Nyköping och Tobias Karlsson läser en utskrift av sitt vittnesmål.
Det här är ju lite intressant.
Han tror inte sina ögon.
fan är det här?
För i telefon till mig sa Tobias att Sondo agerat på ett mycket märkligt sätt den där mordkvällen. Det var definitivt något misstänkt över hur Sondo pratat med sina söner och med Tobias. Men nu, när Tobias Karlsson läser vad han sa då för 12 år sedan, så ser han att det var raka motsatsen till vad han har minns.
I min minnesbild så var det ju att familjen var lite upprörd bakom disken. Och i förhöret så står det att jag inte har lagt märke till något särskilt vad gäller mannen som har den här tatueringen på handloven. Sondo.
Ja, så det är helt okej att
säga. Ja. Och att det som jag inte minst heller när vi pratade med varann var att det var just specifikt den kvällen som då var framme och pratade vid biljardbordet.
Ja, för när vi pratade telefon då var du ganska tydlig med att det är någonting som hade hänt här. Det kände man av, sa du.
Ja, precis.
För när jag läste ditt förhör så får jag ju en bild av att här det här har varit en ganska lugn kväll på biljardbordet. Centrum och att du har träffat den här Sondo några gånger och han har varit fram och snackat och spontant säger du att han luktar matos.
Mm.
Och att det här vittnesmålet, jag förstår att försvaret vill ändå kalla på det här vittnesmålet för att det här visar på att det har inte hänt något särskilt den här kvällen.
Nej, precis.
Nej, jag kan bara säga att jag blir ju lite fundersam på varför jag har en minnesbild av att någonting skulle ha varit upprört.
Ja, jag reagerade, gjorde jag. Här blev jag ju nyfiken själv. Jag skulle ju vilja veta, skulle vilja ha det objektivt presenterat. Liksom. Hur var det egentligen? För det här känns... Ja, det var ju fog för reaktion hos mig. Alltså.
Men samtidigt så... På ena sidan säger du att det här stämmer. I så fall är ju det här objektivt hur du var.
Ja. Ja.
Och andra sidan så tycker du att det är så konstigt att det skiljer sig.
Varför minns jag någonting annat?
Ja.
Vad är anledningen till det? Det måste...
Mm.
Är det en efterhandskonstruktion?
Ja, han vill inte gå med på att hans minne har förändrats på det här viset. Mm. Han tycker nästan att det är obehagligt. Varför, jag skickar hans fråga vidare till dig, Julia. Varför minns han något annat?
Alltså, det är ju rimligt att bli så här lite orolig när man märker att man inte kan lita på sitt minne. Men det där, nu verkar det ju ganska uppenbart att han antagligen föreställer sig att Sondo är förövaren. Eller hans minne i alla fall verkar nu erbjuda en tolkning som skulle vara mer förenlig med den här tanken om att Sondo har gjort någonting. Och det har varit oroliga diskussioner. Det är en efterhandskonstruktion som passar in i det han tror på. Och det här gör ju vårt minne väldigt, väldigt ofta. Att vi börjar i efterhand. Men var det inte ändå så att jag hela tiden misstänkte att den där typen var lite underlig då man får höra att den har gjort någonting. Men den objektiva versionen är ju mycket sannolikt den där första som han gav i det där förundersökningen eftersom det är så mycket närmare den här ursprungliga situationen.
Ja, för mig som journalist
var det så... senare hur någon har betett sig är ju liksom nästan omöjligt.
Ja, men för jag blev så förvånad, för som journalist när jag ville berätta om det här fallet så tänkte jag, ja, men nu ska jag berätta om den här vanliga kvällen på biljardafton och så ska han få bli den som kan berätta så himla bra om det, för det ser jag ju i hans vittnesmål här. Och sen så säger han tvärtom till mig. Men det jag tänker har hänt är under tiden att Sondo har dömts i tingsrätten efter det här förhöret. Han har dömts i hovrätten. Han har också försökt vid upprepade tillfällen överklaga till högsta domstolen men fått nekat. Så att varje ny händelse i media när Sondo har nämnts har egentligen pekat ut att Sondo är fortfarande skyldig. Liksom.
Mm.
Hur mycket påverkar det tror du?
Säkert väldigt mycket. Han har liksom börjat tolka om den här situationen så att det passar in med det han rimligt nog antar att är det som har hänt på riktigt så att säga. Och det här finns, han kan ju läsa den här boken och trösta sig med att det är väldigt många som sitter i samma båt. Vi hade ju det här omtalade Viking Sally-fallet i Finland som var ett mord som hände för 30 år sedan och som polisen i Finland med dålig framgång försökte utreda för några år sedan. Där hörde de bland annat några svenska vittnen som hade varit unga scouter och begav sig och sett varit först på plats när man märkte att det här då det hade skett. Och under de här decennierna som hade gått hade ju deras minnesbilder ändrat helt. Vem som var på plats och vad som hände och hurdana kläder folk hade. Det är helt uppenbart att vissa av de här detaljerna kommer från media. Och man har liksom börjat tänka senare att en fjärde pojke då på den tiden, en ung dansk, var den här förövaren. Och deras minnesbilder senare börjar helt enkelt passa bättre ihop med den tolkningen som...
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Också var framme i media.
Ett annat fall där minnet är fullständigt centralt för hela rättsprocessen är ju skandalen kring Thomas Quick. Och vi har ju gjort en jättelång serie om det i 8 delar. Eva-Lisa, du har jobbat jättemycket med det här.
Ja, gått in i Quick-universumet, varit in och ur det några gånger. Det är ett lagarbete i och för sig. Alla har jobbat med det. Men vi har släppt Quick Fights. Det är en serie i 8 delar där vi djupdyker då i de mord som Thomas Quick dömdes för och senare friades från. Och lite snabb recap. Jag tror man får gå och lyssna på de här 8 delarna. Men han dömdes alltså för 8 mord, blev senare friad. Det tillsattes i år 10 år sedan en kommission som skulle kolla på vad det var som gick fel och föreslå olika åtgärder. Så vi har helt enkelt följt upp vad har hänt? Har de här förändringarna skett? Svaret får man då man lyssnar på Quick Files. Men Thomas Quick, han satt ju på rättspsyk i Säter när han först erkände mordet på Johan Asplund och sedan ytterligare, tror jag var närmare 30 mord, men det var 8 han blev dömd för då, som sagt. Han blev ju dömd trots att det inte fanns teknisk bevisning. Erkännandena var också påhittade. Han kunde ju dels läsa in sig på medierapportering om de här fallen, men han fick också, kan man säga, indirekt information i polisförhören beroende på hur frågorna ställdes. Thomas Olsson, Quicks advokat, under resningsprocesserna, han intervjuade Quick Files och berättar om det här första förhöret om mordet på 9-åriga Therese Johannesen som försvann 1988 från Fjäll i norska Drammen.
Han parkerade vid en slänt. Ovanpå den här slänten så låg då byn Fjäll, som han beskrev det, ett antal trähus som låg i en liten klunga då, som byn. Och nerför slänten så kommer en flicka, och det där beskriver han väldigt detaljerat, hur hennes blonda hår då flyger i vinden och hon är klädd i en collegetröja och mjukbyxor, och hon går förbi bilen, framför bilen där, och vänder sig och tittar på Sture och ler då, och han ser, när han ser hennes stora framtänder så påminns han om sin tvillingssyster som han hatar, och då förvandlas han till Ellington, och Ellington rusar ut i bilen och bemäktigar sig den här flickan Therese och kör iväg, och sen är det liksom ingen ände på grusamheterna som händer då.
Ingenting av det som Thomas Quick berättar stämmer. Fjäll består av höghus, inte låga enfamiljsvillor. Therese Johannesen försvann på kvällen medan det regnade. Inte mitt på dagen då solen stod högt. Och hon är inte blond utan har mörkt hår. Hon har inte några stora framtänder. Utan hon har en stor glugg efter att ha tappat båda sina framtänder i översäken. Och när hon försvann så var hon inte heller klädd så som Thomas Quick beskriver hennes klädsel. Men i det här förhöret konstaterar förhörsledaren Seppo Penttinen enligt förhörsutskriften att det ju ofta är saker som förändras med tidens gång i de uppgifter som Thomas Quick lämnar i de olika utredningarna. Och Seppo Penttinen frågar om det förekommer några medvetna avvikelser i det som Thomas Quick berättar.
Medvetna avvikelser, eller bevisst avvikelser, det är att man ljuger. Man hittar på någonting som inte är sant. Det var en term som Sture Bergwall själv myntade.
Förhörsledaren Seppo Penttinen har sagt nej till att medverka i den här serien. Men han har ställt upp och pratat med norska NRK och beskriver där hur det är Thomas Quick själv som myntar begreppet medvetna avvikelser.
Han beskrev att det här gör jag för att tygla den ångest som uppstår. Jag orkar inte berätta hela historien fullt ut.
Det här med Quicks bortträngda minnen av övergrepp i barndomen, det var ju det som han hävdade låg bakom de här morden. Det var övergrepp som aldrig hände. Hur ser man på det här med liksom bortträngda minnen som flyter upp till ytan på olika sätt? Hur ser man på det idag inom både psykvården men också rättsväsendet?
Ja, det har varit en het fråga sedan 90-talet och kanske lite kommit och gått i liksom dess intensitet. På 90-talet talar man om memory wars då man diskuterar den här frågan att hur tillförlitliga är sådana minnen som dyker upp i terapi. Och det finns inte egentligen ett helt enkelt svar på det, för det är helt klart att om vi har människor som på riktigt har utsatts för övergrepp i barndomen till exempel, så är det rätt vanligt att de kan berätta om det först efter en viss tid, kanske efter många år, och kanske först i en situation som är trygg, till exempel en terapikontext. Det är ju inte samma sak som att ha förträngt den här händelsen, det handlar om att klara av att berätta om den. Och det är klart, då kan man också börja minnas mera eftersom man fokuserar på den här händelserna. Och det kan vara en del orsak till att man tänker att det här med förträngda minnen stämmer. Men nu är ju den här, vad ska jag säga, kontentan av forskningen den att det är A, rätt otypiskt att man glömmer väldigt traumatiska händelser. Det finns egentligen inget belägg för att det ska vara en typisk minnesmekanism att förtränga saker. Däremot har vi väldigt mycket belägg för att om man börjar insinuera till exempel åt en patient som mår psykiskt illa att alla dina symptom verkar antyda att du har varit med om något traumatiskt som barn. Att tänka efter, har det funnits något erfarenheter. Så det är ju en enorm riskkälla för att människor ska börja skapa minnesbilder av sådant som inte har hänt. Så att, och det finns ju flera fall där det är helt, rätt så etablerat att sådana berättelser har berott på den här typen av suggestion både hos barn och hos vuxna. Alltså med barn i synnerhet har det funnits flera stora fall där man vet att det barnen har berättat om har absolut inte kunnat hända, att man kunnat utesluta det och att det faktiskt allting har kommit fram i den här själva, eller har blivit till i den här själva intervjukontexten. Jag tänkte nu de här hänvisningarna till Quicks det här, eller det här med att det är så hemskt att berätta som man väljer att berätta en alternativ historia, det, han har ju liksom säkert anammat ganska mycket av den här psykiatriska jargongen kring att ja, jag håller ju med om att en medveten avvikelse är väl snarare då en medveten lögn. Ja.
Det hade varit mer ärligt att kalla det för det, och då hade kanske galenskaparna också aldrig kunnat fortsätta.
Nej.
Om man hade kallat en lögn för en lögn.
Nej. Och det är intressant att polisen väljer att de vill så gärna tro att den här mannen har gjort det här, så att vi godkänner att det var så ångestfyllt. Det är mycket sannolikt att den här förklaringen inte hade gått igenom i en rad andra fall.
Men kan det finnas, jag tänker, du har ju skrivit en bok som handlar rätt mycket om vittnen och personer som har blivit utsatta för brott. Hur ser det ut hos förövare?
No, det finns, alltså, vi vet att förövare rätt ofta påstår att de har amnesi i samband med dådet. Ifall till exempel där det är utom allt tvivel att den här människan har utfört det här dådet, då kan de hävda att de har amnesi. Och det är ju också en allmän, vad ska jag säga, tolkning att Många av de här kan vara helt enkelt det att de inte klarar av att erkänna eller vägra berätta, eller det är liksom omöjligt, det är så skambelagt att det är liksom därför man hävdar amnesi. Det finns ganska lite som stöder att det skulle vara en typisk mekanism. Förstås med undantag av personer som är riktigt allvarligt berusade, då kan man ju ha blackout och man kan göra våldsamma handlingar och verkligen inte komma ihåg dem på grund av den här alkoholmängden. Men sen, ja, givetvis sådana händelser som utspelar sig i raseri väldigt snabbt där allting går fort. Det är ju svårt att minnas sådana händelser detaljerat och i kronologisk ordning och så vidare. Så det kan ju vara väldigt såsiga minnen.
Du nämnde barn och vad de kan minnas. Och det för oss in på en annan av de säsongerna vi har gjort.
Ja, alltså en säsong som jag och Maria jobbade med under väldigt lång tid, det är ju en säsong om mordet på Katrin da Costa, som är en ung prostituerad kvinna som en dag försvinner och hennes kroppsdelar dyker upp på två olika ställen i Stockholm. Och sen så stannar utredningen av, men efter en tid då så på grund i en vårdnadstvist så är det en mamma som pekar ut att hennes exman är den skyldiga mördaren. Och det beror på att det här lilla barnet då, som inte är gammalt, sitter och tittar i Aftonbladet och pekar ut en bild på Katrin da Costa. Och det är så en enorm liksom händelseförlopp utspelar sig. Och då uppmanar en polis henne att spela in samtal mellan henne och dottern då, som då ska minnas vad som hänt enligt mamma. Vi skulle spela ett klipp också. Förlåt.
Vi kan lyssna på. Ni lyckades ju få tag på själva banden.
Exakt.
Det var så det började hela den säsongen egentligen. Så att man kan. De har ju varit väldigt omtalade de här inspelningarna och väldigt mycket hysch-hysch kring dem och vem och vilka som får lyssna på dem inte och har de spelat roll eller inte i rättsväsendet. Men till slut fick ni tag på dem och då kan vi lyssna.
Vad ska jag göra då?
Då är jag också
död. Spår har valt att förvränga både mamman och dotterns röst. Materialet på kassettbanden är totalt över 10 timmar. Men ni kommer få höra delar ur inspelningarna som blir relevanta för att kunna förstå Julia Korkman och Emily Ernbergs resonemang.
Det är rätt så makaber lek. Mamman frågar att ligger jag rätt nu och barnen sjunger och pratar glatt där och så ser hon död. Och så frågar mamma.
Hur gör man då när man är död?
Dotter, och mamma försöker fråga vad händer då? Jaha, så ligger man när man är död. Vad gör man med en som är död? Och så säger hon att ja, men du måste ju visa mig i sådana fall hur jag ska leka det, för jag vet inte hur man ska leka det. Så håller de på att diskutera hur man ska ha fötterna när man är död.
Idag, menar Emily Ernberg, skulle man inte använda sig av lekar i någon form av barnförhör för att få fram en berättelse.
Och i barnförhör så tar man ju inte in leksaker för man vill att barnet ska berätta om vad de har varit med om. Man vill inte att det ska handla om fantasier och hitta på.
Men vad gör du med mig nu då? Vänta lite, vi gör så här.
Och jag och mamma säger att hon ska dra ut jacken så de kan fortsätta leka utan att bli störda. Och så frågar hon, fortsätter hon att ligga och leka död och ser att ligger jag rätt nu? Och att jag måste veta först... Och säger hon att, men väntar du tar mig hårt på magen? Mm, bekräftar barnen. Men inte jag död för att du tar mig på magen. Och så fortsätter de så här.
Kort spöke!
Så ska man liksom köpa den här berättelsen så får man ju också på något sätt köpa att de har ett spöke i rummet.
Jag ska säga också att den här flickan... hon var 17 månader gammal när Katrin da Costa dog. Och då hon ska ha bevittnat det här enligt vad hennes mamma tror och sen återberättar för polisen. Du har lyssnat igenom de här 10 timmarna band också, Vima.
Ja, tack för det.
Det är väldigt mycket lek på de här banden. Vad säger de egentligen?
Det vi hörde nyss var ju en ganska typisk suggestiv diskussion där mamman ger negativ feedback om det dottern säger inte liksom stöder hennes tanke eller det hon vill att dottern ska berätta. Och hon ger negativ feedback alltså om hon inte berättar och positiv feedback om hon berättar något det hållet. och gör ju väldigt långtgående tolkningar. Om jag minns rätt så leker de med en sån här verktygsbacka, så här leksaksverktygsbacka, och så ber hon den här dottern liksom, ja, ta fram den här, och så sitter hon då och sågar och hamrar på något vis. Anser man sen senare i den här utredningen att det här stöder att det här barnet skulle ha sitt styckmode. Samtidigt är det ju helt absurt att om man ger verktyg åt ett barn och ser att lek med de här, så är det ju rimligt att det här barnet börjar använda sig av de här verktygen. Så det är ju en helt surrealistisk situation. Och förstås själva utgångspunkten är ju helt absurd i och med att hon, som du sa, var 17 månader och det här hände. Det är inte riktigt realistiskt att tänka att hon, hur länge var det efteråt, ett år efteråt eller ännu mer av det, så länge efter det här skulle kunna berätta om de här händelserna. Mm.
Men en invändning någon skulle kunna ha, vi har 10 timmar band och vi har ett barn som mamman misstänker att hon har sett det här. Genom att lyssna på de här 10 timmarna kan man utesluta, alltså hon kanske har berättat det om det i ett annat sammanhang, eller går det att säga någonting om det utifrån det vi har?
No, på basen av de här är det ju uppenbart att mamma verkligen är rätt suggestiv, så att jag skulle säga att det här tar nog bort trovärdigheten i alla antydningar om vad barnet skulle ha sagt åt mamman. Alltså det är så uppenbart suggestiva diskussioner, så det i sig undergräver ju tillförlitligheten helt. Men utöver det så är hela utgångspunkten som sagt orimlig. Vi har helt enkelt inte barn som är 17 månader gammal, helt enkelt för små för att skapa sådana minnesbilder av händelser som de skulle kunna redogöra för verbalt senare. Eller ens genast, alltså. De är ju väldigt unga, de här barnen.
Du skriver också i din bok om minnet och alkohol, och det för oss in på en kommande säsong som vi gör. Den ser ut så här, kommer den se ut i era poddspelare. Det står de avgörande minuterna i Åtvidaberg. Och berätta lite, Maria, för det är du som tar oss med i den här historien.
Ja, den här säsongen handlar om 2 bröder som dömdes för ett mord i Åtvidaberg som inträffade 2021. Det var 4 personer som åtalades misstänkta för inblandning, och sen dömde domstolarna de 2 bröderna till först 17 år i tingsrätten och sen 18 år i hovrätten för mord. Och domen baserar sig på ett vittnesmål från uppgifterna från ett huvudvittne, och det här huvudvittnet är pappa till offret. Han befann sig i den här lilla ettan, en liten lägenhet, när sonen dog. Och till en början när polis och ambulans och sånt kommer dit har han väldigt svårt att redogöra för vad som har hänt och vad han har sett. Men sen börjar han berätta om att han såg hur hans son misshandlades och knivhöggs till döds ute på balkongen, och att de här 2 bröderna släpar in sonen och lägger hans döda kropp på sängen. Det var det att det finns problem med det här vittnesmålet. Det första är att det ligger snö på balkongen. Det finns inga tecken på att på något tumult. Att det finns inga tecken på att någonting har skett på balkongen. Och sen tyder det mesta också, som vi kan visa i den här säsongen, på att han faktiskt dör i sängen. Pappan är dessutom vid det här tillfället amfetaminpåverkad, och han har ett dokumenterat långt blandmissbruk. Men vi kan lyssna på ett litet klipp först. Så.
Under förhören är det svårt att få klarhet i om pappan varit avsvimmad under hela eller delar av händelseförloppet. Han själv säger både att han svimmade och att han såg allt som hände. Och en sak står han fast vid. Han säger att de 2 bröderna dödar hans son på balkongen. Att han ser det med egna ögon.
Såg med den här gestikulationen. Båda rörde liksom händerna på det här sättet. De slog honom.
Jag förstår.
Tegen.
Hugger han?
Allt precis är kvar.
Eller hugger dom, förlåt.
Inna kautet kvar chakok, chakok och sjänen. Jag är sjän, du är en duan.
Här du kan, här du kan palamar jag när kristian bara.
Båda attackerade honom och föll honom till
chakok. چاکشکی به دست آورد.
افوکیت تو چی؟
افوکیت چاکشکی به دست آورد.
و کان نه اصلا دی هان سوم هل ای کنیون و کامرن.
Såg du om din son försökte försvara sig ute på balkongen när han blir attackerad med kniven?
Binit ka agar kuraka tawli edifal sar khoybka ka palamar dra ba shaqoka. Palamar yani we azati ba
shaqoka. Chaum tiyo bu shatawli am bar du palamar yani na ba chaqo shapshaka. Iter hawari ke an tar gakan aw dakhs. Hawari ke du jar.
Asso ti såg hur de hoppar på att och attackera med kniven och hammaren och då var det inte dörren helt stängt och han under den tiden skrek han två gånger och de stängde dörren.
Ja, det här är ett vittnesmål som ändras väldigt många gånger under utredningens gång, men det som han hela tiden står fast vid är att han ser hur det här sker på balkongen, vilket ju inte stämmer med den tekniska utredningen. Hur bör man förhålla sig till ett sånt här vittnesmål? Går det att använda alls?
Skulle jag säga, det talar ganska starkt emot det här vittnesmålet givetvis, om man ännu kan säkerställa att det inte är något problem i översättningen. Det finns ju fall där alltså tolkningen helt enkelt har varit så problematisk att något ord har bytts ut eller något ord kan betyda både balkong och något annat rum. Alltså, det skulle ju vara skäl att vara alldeles säker på först. Men nej, jag tycker att det där undergräver ganska effektivt den här skildringen. Alltså att jag tänker inte att det är särskilt sannolikt att det mesta han säger är sant, men han har bara skapat plötsligt en falsk minnesbild av att just det här skulle ha skett på balkongen istället för sängen. Att om det är tydligt att det inte kan ha hänt på balkongen så är det ju ganska kört med det vittnesmålet. På magkänsla så här på en halv minuts bedömning, vilket ingen riktig expert skulle tillåta sig göra.
Men när man tänker på amfetaminrus då, kan man säga någonting om vittnesmål som sker? Ska man diskvalificera dem helt eller?
Ja, vad jag, alltså, då när jag skrev boken åtminstone så tittade jag framförallt på litteratur gällande alkoholens inverkan på minnet. Och då, om jag minns rätt, så börjar jag alla mina meningar med nu för tiden. Så noterades det att det finns väldigt lite forskning hittills om andra. Om drogers, olika drogers inverkan på minnet. Det är mest alkoholen som har utforskats. Så att jag vet inte om vi egentligen har ett svar på det faktiskt.
Vi börjar närma oss slutet här. Men om man ska tänka på de problemen som vi pratade om i början. Då, till exempel att det första så viktiga förhöret kanske inte spelas in till exempel. Men också att det tar lång tid mellan att man en händelse och att den faktiskt avgörs i domstol. Det kan ju gå över ett år från liksom själva mordtillfället tills det når tingsrätten. Ser du någon möjlighet på att det här kommer att förändras?
I Sverige har ni i början av 2022 infört nya regler om tidiga förhör som ämnar till att spela in de här förhören i sådana här riktigt viktiga fall, både med offer och misstänkta, eller målsägande och misstänkta, och att man kan tillåta att de här används i rätten ifall domaren godkänner. Om det har inte gjorts ännu någon utredning av hur den här reformen har fallit ut, men jag har förstått att det finns positiva erfarenheter av den och klart att det kommer ännu att göras någon slags utredning. Men att ett problem kanske är att det är upp till domaren att avgöra om man tillåter att det inspelade förhöret används eller inte. Så det kan ju hända att det är lite nu möjligtvis så att till exempel mer erfarna domare som alltid har vant sig sedan 20 år att ha de här vittnena på plats kanske tycker det är besvärligt att börja plötsligt införa ett helt nytt sätt. Men att jag följer ju med stort intresse med det här och det finns indicier på att vi går åt samma håll i Finland och jag är verkligen all for it. Alltså det är inte en sekund för tidigt. Jag tycker det är obegripligt att det har varit hur länge som helst möjligt att ta upp ordagrant vad de här människorna säger och verkligen kunna få det här färska vittnesmålet presenterat i rätten. Och det utesluter ju inte att man ställer följdfrågor, att vittne är på plats och man fortsätter att diskutera. Men det gör att man faktiskt tar tillvara på den här färskvaran. Så jag tycker det är fantastiskt att vi så länge har kört på och haft människor att komma flera år senare. Då berättar de inte bara vad de själv minns utan allt vad de har drömt och hört på tv och talat med sina kompisar och lagt till själv när de har funderat hur det nu egentligen kanske gick till. Det, ja.
Tack så hemskt mycket för att du kom. Och är det så att ni har kommit lite sent eller missat någonting av det här, så publicerar vi den här inspelningen som ett avsnitt i Spår tisdag den 3 oktober. Senare i oktober kommer också hela intervjun med Kaj Linna och så ett specialavsnitt om vilka konsekvenser kvickskandalen egentligen fått för det svenska rättsväsendet. Och om bara 4 veckor så är det premiär för De avgörande minuterna i Åtvidaberg, som alltså Maria spelat upp en kort del från alldeles nyss. Det är ett mycket intressant och väldigt oroande fall, så det ser vi fram emot att få presentera för er. Ni hör, det finns alltså många anledningar att fortsätta lyssna på Spår, och tack till alla er som kom idag, tack till alla er som prenumererar på Spår. Och det är faktiskt ni som prenumererar som gör det möjligt för oss att jobba med det här programmet, som fortsätter att vara otroligt fascinerande och roligt att jobba med. Tack hörni.
Och vill ni ha en bok som Julia Korkman har skrivit, så säljs den där borta.
Just det.
Ja.
Stort tack hörni. Tack. Kul att ni kom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.